Hej och välkomna till Snack Overflow. Jag, Fredrik, sitter här idag med Oskar.
Hej.
Mattias.
Tjappa!
Och Johan.
Tjena, tjena.
Mattias, du har en grej som du har funderat på. Vad tänkte vi skulle prata om?
Ja, men så här är det. Det här grundar sig i att jag sitter på Gotlandsfärjan, påsken är på väg att rulla in och får ett slackmeddelande. Hej Mattias, du har glömt att tidsrapportera sista veckan i tidsrapporteringssystemet. Ha en trevlig påsk, hälsningar. Ja, Katarina var det i det här fallet, kan vara vilken ledare som helst. Och den här tanken att jag, och då så har vi ett tidsrapporteringssystem där vi har skrivit en egen mobilanpassning för, så det var jättelätt att bara gå in och trycka på 8-bålen, fylla i poddtimmarna och trycka på skicka vecka. Det som då slår mig är att vi som utvecklare gör ju väldigt mycket, liksom allt man pratar om just nu känns det som är DevOps och Infrastructure as Code och Shift Left säger alla och missförstår vad Shift Left är och team som ska ta ansvar för helhet och så vidare. Och någonting som då lite så här slår mig är att vi gör det här, men inte ens vi som jobbar på ett så här, och det fiktiva exemplet, och inte ens vi som jobbar på det här lite lagom stora konsultbolaget har ju kommit så långt att vi tänker på det på bolagsnivå. Så, titeln på dagens tema är Company as Code. Eller möjligtvis BizOps. Jag har inte riktigt bestämt mig. Vi får se vad avsnittstiteln ska vara.
Se vad vi hamnar någonstans.
När jag säger det här...
Coolare.
Vad sa du?
BizOps lät coolare.
Alltså jag vet inte, någonting med mig kliar Company as Code väldigt bra. För det kanske, men det beror lite på vad vi i dagens avsnitt. För skälet är att jag har knappt förberett det här. Så jag kräver att ni ska vara väldigt kreativa. För jag vill att ni ska hjälpa mig idag att definiera vad är Business as Code, Company as Code eller BizOps. Vad ser ni om Company Ops då?
Det som har coolast akronym, alltså det behöver inte ens vara något som är bra, men har ett bra akronym.
Business as Code blir back.
Det är bra.
Guess who's back?
Okay.
Johan, när jag kastar ur med alla de här konstiga termerna, vad säger din magkänsla då? Som ett avstånd.
BizOps låter väldigt taget redan.
Mm. Är det det eller känns det?
Ja, det känns som det. Jag vågar inte googla för då låter mitt tangentbord. Men,
sorry.
Men ja, Company as Code. Frågan är om någon förstår det som inte jobbar som utvecklare.
CAS.
Kack.
Kanske vi kan få till någon så här SAS-variant liksom. CAS.
Ah, du tänkte så.
Company Infrastructure as Service eller något.
Och jag vet inte riktigt vad vi kommer landa i idag. Så jag kommer nu bara slänga ur med lite olika områden och lite olika verktyg. Och den av er som är snabbast huvudet kommer ta ett exempel på vad den tror att man hade kunnat göra. Så vi börjar. Sakerna jag tror, områden jag tror att ett normalt stort konsultbolag skulle kunna använda Company as Code till är tidsrapportering, rekrytering, lönehantering, ledigheter, prognos och kundregister. Och verktyg jag tänker för att liksom ersätta processen man har idag, för jag förstår att vissa av de här är ibland Excel-dokument och ibland är SharePoint och ibland är det fullstora system man köper från Visma och betalar massa pengar till. Verktygen man hade kunnat använda för att effektivisera det här är skriva egen kod, eller varför inte saker som pipeline eller i tidsrapporteringssystemet, kanske ett kronjobb som automatiskt går sig åt Mattias att han inte tidsrapporterat. Det kan vara markdown, vi har lite coola fördelar med funktionshantering. Så givet att jag sagt allt det här, hand upp, vem av er liksom, vad är det första vårt fiktiva bolag vi pratar om nu borde göra för att införa Company as Code?
Tidsrapportering.
Berätta.
Men får man, för jag ser framför mig att man har en, så här, man väljer att använda GitHub, så har man en organisation på GitHub där man har repon som antingen är hemliga eller öppna för alla. Så då får man ju typ all all company as code-kod blir liksom som öppen källkod för företaget.
Mm.
Och så om man tar tidsrapporteringsgrejen, om man definierar ett kontrakt som måste uppfyllas på inputen, så skulle man ju kunna ha en eller flera olika verktyg som folk väljer sig att använda sig av, som de får hjälpa till att bidra i hur man rapporterar tidssystem. För jag ser framför mig att det är att det är typ en JSON som man skulle kunna uppdatera om man hatar sig själv och lägga till rader i JSON. Eller om man hjälps åt med ett verktyg som kanske bara gör något så enkelt som att committa till ett format som är JSON, och sen så har man ett kronjobb i slutet på månaden eller varje vecka som läser in den JSONen och försöker få över det till fakturerbara timmar. Är det liksom ett scenario som man har kunnat tänkt sig i den här?
Men det är väl en trevlig liksom, vad heter det? Konsekvenser av det här sättet. Att om man säger att ja, men datan ska ligga i något format på, i ett repo, då är det ju fritt fram att göra GUIn framför det om man skulle vilja, men det är inte ett krav egentligen. Så att...
Hur skiljer det sig här då från de tidsrapportering vi redan har? Tidsrapporteringssystem vi redan har?
Att vi får med bidrag själva.
Så då är det verkligen nischat mot utvecklare?
Ja.
Ja. Det här är ingenting som alla kommer behöva göra, borde göra.
Men även om du har folk som inte jobbar som utvecklare, de har ju direkt, alltså feedbackkanalerna är ganska korta. För i det här fallet så misstänker vi att det är folk på bolaget som har utvecklat rapporteringsverktyget. Mm. Så feedback-avstånden är ju väldigt korta om du har Pontus på ekonomi som inte skriver kod. Som har formatet när jag exporterar det här till Excel ser knäppt ut.
Mm.
Då...
Jag förstår vad du tänker och jag tror inte det är en dum idé. Jag skulle vilja spinna den till att det stora fördelen man skulle göra det är ju att det här tidsrapporteringssystemet är ju på något sätt bara en input till massa output. Så ofta har du tidsrapporteringssystem som i sämsta fall copy-pastar du, i bästa fall har du plugins mot de andra verktygen du vill ha att, för att fakturera slutkunder, skapa löneutbetalningar, räkna på olika varianter av lönemodeller som är baserade på dina olika typer av timmar. Det finns ju, det är jättepoppis med sådana här 80-20-bolag just nu.
Så en sak som jag känner att jag är ute efter det här är ju att man låter, man kodifierar sanningen. Alltså, vad är det bolaget har bestämt? Oavsett om det är att man har bestämt små saker som att jag har jobbat de här timmarna den här dagen, eller att man har bestämt saker som att jag har en strategi eller någonting vi ska göra. Att det faktiskt finns ett beslut i en fil som har någon form av struktur. Då kan man ju bygga pipelines på det. Någonting som säger att ja, men om vi gör någonting, då händer någonting annat. Då ska man se var man är på väg någonstans, liksom. Det är enklare sagt än gjort, men att ha det som approach. Alltså det finns ju väldigt mycket saker som är praktiska med att samla sin data från en massa olika saker till ett ställe och sen så kunna typ ställa frågor på den. Där ETL-processer typ-ish. Som att, ja men, att ekonomisystemet och tidrapporteringssystemet känns ju som att de är konceptuellt nära kopplade till varandra. Då borde ju också deras data leva nära varandra.
Och när kommer vi till att vi bara uppfunnit hjulet och bara ersatt massa system då?
Det har vi ju. Alla uppfinner ju hjulet igen och igen och igen och igen och igen.
Ah.
Jag tänker mig att det är liksom att det är någonting i rådatan. Just att saker och ting är tillgängliga. Att man försöker göra själva rådatan så simpel som möjligt och inte göra den så krånglig. Något sätt som man faktiskt kan titta på den och läsa och förstå vad det står. Att det har ett värde. Så man inte krånglar till det för mycket med för många abstraktionslager.
Alltså på något sätt så är väl den stora vinningen rent ideologiskt egentligen. Förutsatt att du kan vara med, alltså att kolla på vad en filerna är för någonting. Så speciellt om du utvecklar, alltså om det är kod som du skriver för att kunna göra det här. Bolaget blir ju platt på riktigt. Det blir supertransparent. Alltså om alla kan kolla på datan så är det plattaste bolaget någonsin. Alltså allt som styr någonting, liksom det är ingenting som sker i skuggorna. nej, vi beror inte på något annat, utan det är vårt eget. Är det inte det som är den största vinningen om man skulle göra något sånt här?
Absolut. Det finns ju en rolig tanke där av att om vi ska göra om lönemodellen på hur mycket folk ska få betalt med någon sorts sån här fördelningssystem, då skriver man en pull request och sen så låter man alla andra granska den och säga så här, ser det verkligen bra ut? Och om vi mergar den, ja, då trillar det ut i lönesystemet så automatiskt spottar ut pengar till konton som är annorlunda än förra månaden.
Med hjälp av pipelinen som betalar ut löner, menar du?
Ja, men det finns ju både någonting vackert och någonting vansinnigt i det här samtidigt.
Ja, yes.
Jag tror ni missar lite i tänket här. Jag tror vi är uppe på, tänker ett isberg. Det ni ser är liksom det som är ovanför vattnet här. Man rapporterar in tid. Ah, varför är det så komplicerat? Men jag har aldrig stött på ett tidrapporteringssystem som inte var onödigt komplicerat. Så någonstans under vattnet finns det ju groteska mängder administration och saker som inte vi någonsin behöver röra vid.
Yeah.
Som cheferna eller HR eller ekonomi håller på varenda dag säkert i många timmar med för att få det rätt. Och ändå funkar det inte. Men hur ska man då, om ingen hittills har lyckats få det här på ett bra sätt, vad jag någonsin har sett, kommer vi verkligen att lösa de bitarna genom att checka in våra tidrapporter i GitHub? Är det en bra lösning?
Ja, men så här, jag förbehåller mig rätten att vara supernaiv nu, för jag vet inte vad de på de andra avdelningarna gör. Jag är helt övertygad om att de inte sitter och maskar utan gör vettiga saker och liksom levererar superbra grejer hela tiden. Och jag vet att alla bolag har massa bra systemstöd. Det jag bara tror är att istället för att köpa in massa system, om man kan involvera, jag börjar höra Fredrik och Oskar börja alla andra i min utopi här, så vi är ju säkert jättenaiva, men jag hade ju hellre lagt när ett bolag i vilket fall har tillräckligt mycket kapacitet, man faktiskt kan avvara lite utveckling och kanske sätta det på nivå så fler kan utveckla utan att vara utvecklare, att man när man ersätter de här produkterna med att vi samarbetar över gränserna och skapar exakt det systemet som vi som bolag behöver. Inte köper in generella system utan vi gör en väldigt specifik lösning som bara löser exakt de problemen vi har. Och kommer det upp något problem sen för man behöver ha stöd för något annat. Dumt exempel. Vi har kört ett tag och så har vi bara haft kunder som vill ha fakturorna 30 dagars. Och sen vill hon det plötsligt ha 45 dagars. Ja, men då får vi avvara tid till att lägga till den featuren också i vårt system. Som bara löser våra problem. Och, ja.
Alltså, det var det jag menade med, för just tidrapporteringssystem är ett perfekt exempel egentligen på de som vi köper in. De är alltid till för systemet och inte användaren. För att det finns så sjukt mycket parametrar. Och sen så försöker man, och så finns det så mycket reglage som är för att de ska vara så agnostiska mot olika organisationer som vanligt tar Vismas alla system som exempel. Och sen så shoehornar man in det i sin egen organisation och så blir systemen dåliga liksom för att de är till för inputen till användande. Alltså de är till för slutanvändaren. Men om man kan komma överens om kontraktet först, för det känns som det är kontraktet som är problemet i de här systemen som gör att de blir så jäkla intrikata. Och att de ska tjäna så många olika syften. Men vi på ett medelstort IT-konsultbolag borde ha ganska klart för oss vad vårt kontrakt är på en sån transaktion när man rapporterar tid.
Men är det någon av er som någonsin har stött på ett tidrapporteringssystem som hade ett bra UX?
Alltså, nej.
Att man har tänkt använda den först.
Tidsmaskinen.
Just det, din abstraktion framför vårt tidrapporteringssystem.
I 66% av alla bolag jag har varit anställd på har jag skrivit deras interna tidsrapporteringssystem. Det är ju detaljer här då. Mm.
Ja, och även tidsmaskinen har ju problemet att så fort det blir något fel i backenden så dör den tyst och vägrar att berätta vad som är fel.
No.
Precis som alla andra grejer som bygger på API som är alldeles för dåliga från original källa liksom. Det går aldrig att bygga bra på en dålig grund liksom.
Nu har du fått chansen att skriva ditt eget rest-API här, Johan. Du skriver du inte dåliga rest-API?
Nej, mina är alltid bra.
Of course.
Men jag skriver dem väldigt sällan.
Låt som en reklam för någon målarfärg.
Jättebra liknelse.
Ja, men mina API:er, de är roligare än att titta på när färg torkar.
Men är det bara för att vi, är det bara, tycker jag det här, skälet till att jag kommer in i det här avsnittet och säger att, och, eller så här, vad är det egentligen ens jag säger? Säger vi nu att bolaget borde koda allting själva? För det är nog, alltså borde man koda alla sina egna affärssystem? För då, det är nog inte riktigt det jag tänker med Companies Code. Men det är lite där vi landar. Är det ett tecken på mitt feltänk eller?
Jag tolkar det som att jag tror att vi tänker oss att väldigt många av de här sakerna är alldeles för komplicerade. Att man tänker sig att det som jag idag görs i typ något enormt system kanske i princip skulle kunna skrivas som rådata i en fil, bara man hade någon typ av handhållning på hur datan ska se ut. Att du skriver YAML eller du skriver JSON eller någonting sånt och bara peta ner rad. Att det skulle kunna vara simplare. Att många saker skulle kunna vara mycket, 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 mycket simplare egentligen.
Jag kan ett low-code-verktyg med inbyggd databas som hade teoretiskt sett kunnat ta en vy för tidsrapportering och sen en annan vy för rekrytering. Och liksom i det här så finns det tryck nu på den här knappen för att automatiskt fylla i 2 timmar hållt en intervju. Och skriv i det här fältet hur många timmar du behöver lägga för att förbereda dig. Vet du vad det här systemet heter? Excel! Databas med low-code-verktyg att vara på. Ja, men jag vet inte, är det problemet då? Alltså jag tänker någonstans att man borde kanske Companies Data borde vi kanske döpa om det här avsnittet till då. Där man tänker sig att man skriver, man kan köpa in system eller man kan skriva system själva eller inte ens ha ett system. Men allting ska landa i att bolaget ska ha en öppen data som man sedan hanterar.
Men om vi tänker på, vi pratade lite här innan om företagsstrategier. Där kanske skulle det vara en bra start att just det här att man har företagets strategi incheckad. Och har man någon förslag på, nej det här behöver vi ändra på, då lägger man en pull request. Och så får folk rösta lite. Om de tycker att ja, det här var en bra ändring. Hitåt borde vi gå.
Och då är det markdown i en GitLab eller GitHub med bra markdown-editering. What you see is what you get. Så vem som helst kan göra det.
Jag är inte
för de som inte vill skriva det direkt i sin editor.
Jag är inte så byggd på den idén. Jag tycker den går bort ifrån Companies Code-filosofin.
Utveckla.
Alltså. Jo, men alltså, om det du skriver är fritext. Text som måste läsas av en människa, då missar du lite av den essentiella poängen. Alltså, jag tycker meningen med, om man nu ska tänka company as code, är ju att saker och ting ska exekveras automatiskt utifrån vad det står. Det ska inte vara att du skriver ett styrdokument och sen så ska en människa läsa det och följa det, utan det ska falla ut datoriserade beteenden av vad du spesar. Så att om du, istället för att du skriver i dokument att vi ska försöka rekrytera mer än 20% mer personer i år än vad vi gjorde förra året, så ska du skriva in det i ett fält och så ska det resultera i att det automatiskt skickas ut fler annonser någon annanstans. Så att det automatiseras. Det känns som det som
någon pillar i budgetdatan och helt plötsligt så ökar vi mängden meddelanden vi skickar ut på LinkedIn i vår data. För att anropa någon på LinkedIn, att skicka till någon på LinkedIn är bara att automatisera ett skript också.
Precis.
Men någon slags smarta kontrakt alltså, istället för text. Ja, men det kan jag köpa. Men om vi tänker ett steg till, vem kommer då att hantera det här? Ja, men det kommer ju en AI att göra.
Oh, ja.
Och då kan man ju lika gärna skriva i fritext. För att den fattar ju lika bra i text som om vi försöker kodifiera det i ett kontrakt. Förr i tiden hade vi kanske behövt hårdare kodkontrakt. Liksom. Men nu kan vi bara skriva lite fritext och sen släppa lös någon LinkedIn-chat-GPT som fixar annonser och grejer.
Och då är det väl ännu mer då att liksom, det är inte längre companies code utan det är companies data. Och tillsammans med AI blir verksamhet. Jag känner att det är viktigt för mig att landa i ett bra namn här. Det är det viktigaste man
ska. Ja, det.
Vi är halvvägs genom avsnittet. Vi tar en liten paus nu då. Jag vet om att det finns en riktigt bra podcast som heter Snack Overflow. Inte att förväxlas med den där andra Stack Overflow som inte riktigt lika stor. Jag fick det skämt att komma tillbaka, det var på tiden. Vi ses en gång i veckan. Spånar idéer som vi lägger in i en kanbanbräda. Vi sitter och kollar i våra kalendrar och bestämmer datum för nästa inspelning. Vi ses i den här kanalen. När den här inspelningen är klar så... Ja, och så vidare, ni förstår processen. Vi skickar det till klippare, vi får tillbaka till klippare. Vet ni hur mycket av det här som är automatiserat? Noll! Oskar, du har ju börjat jobba lite med marknadsföring där du lägger upp coola, heter det Reels på Instagram?
Mm.
Hur mycket av det är automatiserat?
Totti.
Allt?
Ja.
Skapandet av videon är automatiserat?
Ja, och sen är det semi-automatiserat och skicka ut till alla olika sociala medier.
Okej, vi börjar det positiva rabbit-hålet. Oskar, hur funkar marknadsföring av Snack Overflow?
Vi spelar in avsnittet. Efter det inspelat i verktyget som heter Riverside så kan man med hjälp av AI identifiera saker i det inspelade avsnittet som är highlights på något sätt. Så AI identifierar att ja, här hade ni jävligt roligt den här minuten när ni spelade in det här avsnittet. Så ta den här dialogen som exempel så hittar den. Jag tar den, lägger in det i verktyg som transkriberar det så vi kan göra captions och sånt. Jag skapar en film. Jag använder...
I samma verktyg är det Riverside som...
Nej, jag använder ett annat verktyg som heter Descript för att transkribera det som den, och sen översätter den det till captions så att det blir sådana här snygga reels så att det man säger kommer upp för att folk ska kunna lyssna på det utan ljud.
Så då översätter du ett ljudklipp till en subtitle-fil?
Ja, och så har jag en template där som formaterar det så att det är Snack Overflow-tema på reel-filmen. Sen så använder jag efter det ett verktyg som heter Buffer som är kopplat till alla våra sociala medier. Och så laddar jag upp filmen och sen så använder jag ChatGPT för att hjälpa mig att skapa innehåll specifikt för de olika kanalerna. Så då har jag en liten ChatGPT-bot-tråd som har lärt sig att jag vill skapa beskrivningar för LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Och så får jag ett exempel och så läser jag bara igenom det lite snabbt så att den inte genererar något knas. Och sen så schemalägger jag det manuellt och så läggs det upp i samband med att vi släpper avsnittet på Acast som också sker manuellt.
Så det datoriserade är liksom respektive steg egentligen nästan helt automatiserat när flödet är ganska manuellt.
Mm.
Du hoppar runt i fyra olika applikationer men det tar dig 2 minuter varje applikation.
Mm.
Kan man säga.
Och det enda som egentligen, för i teorin så är det vissa grejer man skulle ju kunna automatisera, men det är korrektur som behövs, som är egentligen den största anledningen till att det inte går att automatisera.
För vi hade väl gått att lägga in en pipeline med manuella godkännande steg?
Det hade gått. Som det är mest att man behöver korrekturläsa både filmen och typ så här, i vissa av filmerna så lägger jag in lite roliga giffar och sånt, och det kan vara svårt att få den att lägga in lite roliga specialeffekter och sånt manuellt. Men mycket av det hade gått att automatisera förutsatt att det finns API till de olika tjänsterna.
Mm.
Eller om man använder AI som har autentifierat så liksom kan klicka runt själv i sakerna.
Men perfekt, att utgå ifrån ett bra exempel. Det dåliga exemplet med Snack Overflow är att vi har ju ingenting där automatiserat liksom så här. Det är inte så att när vi flyttar något till vår kanbanbräda att någon mötesinbjudning kommer av sig självt och vi måste såklart bestämma våra tider, kanske. Men det är ju inget att skicka för kommunikation med klippan och sen uppladdningen på Acast och avsnittsbeskrivningar och sådär. Även om vi ibland använder ChatGPT för att skriva avsnittsbeskrivningarna. Ibland. Så är ingenting av släppandet där. Det är ju helt manuellt.
Mm.
Så min läxa till er då. Filosofera med varandra. Varför har inte så mycket hur utan mer varför. Hur kommer det sig att vi inte har automatiserat det här flödet?
Tid.
Tid?
Som vanligt, det tar mer tid att automatisera än att göra manuellt 20 gånger. Så man får den där return on investment först efter
Gone ja, ROI är ju ganska...
ROI, vad blev det, fan, har du business-skolat så ska
jag? Ja, ja, ja.
ROI. ROI är ditt heroin.
Men tänk så här då, ska vi börja med podcast as code och hundmata oss, äta vår egen hundmat.
Ja.
Se till att allt ska vara automatiserat. Det enda vi ska göra, vi som är talangen, vi ska bara gå in, prata och sen trycka på skicka. Typ.
Mm.
Eller inte ens det. Allt annat ska vara automatiserat inom 3 år.
Men alltså det är bara, du får ut ett mejl där det står: kära köttpåse, du är inbjuden till att prata i en, att göra ljud i en mikrofon i en timme.
Men
internet kräver underhållning.
Jag tänker då fortfarande att man behöver ju någon typ av UI-verktyg liksom, för det, jag tror ändå på människans kreativitet. Kreativitet går väl till viss del att ersätta med AI, men inte helt. Jag tror fortfarande på att det är vi som borde komma på idéer, sen kan vi få inspiration från AI. Men någonstans liksom att vi på ett ställe har ett UI där vi liksom skriver avsnitt, idéer och tidpunkt för inspelning, och sen har den massa hooks till överallt liksom, att det är dags att skicka till klipparen, att den ligger och långpollar, om det inte finns bra bier, pollar Riverside eller något.
Men kan det vara så att om vi försöker hitta ner till det där vi började, kan det vara så att problemet vi har inte är att vi inte automatiserar, utan att vi använder olika verktyg för alla de här sakerna. Man är alltid inbunden i något typ av verktyg för varje grej, men aldrig riktigt börjar från basgrejerna. Vi pratar ju om att vi skulle flytta saker, men vi skulle kunna skriva sakerna som ren rådata egentligen, och sen enklare automatisera på den i så fall. Nu har vi bara valt någonting grafiskt som är enkelt.
Man skulle kunna...
Simple, som är startpunkten i Companies Code.
Vi skickar till våra kära klippare varje gång manuellt. Efter vi har spelat in. Vi laddar ner filen och så skickar vi det. Man skulle ju kunna börja med att utnyttja klipparen, typ som Mechanical Turk, heter väl den tjänsten. Nej, men att vi, för i Riverside så finns det ju API-er. Tror jag för mig att jag sett någonstans, men det finns ju ändå, på något sätt så kan man ju ladda ner och den kan göra massa magiska grejer med det också. Men man skulle kunna automatisera att ladda ner och skicka till klippan. Det enda som är lite läskigt är väldigt sällsamt, men så blir det efter klippning, för vi korrekturlyssnar i varje avsnitt. Ibland är det väldigt små grejer som blir fel som vi känner att vi vill ändra på efterhand, så fixar klippan det, men det händer väldigt sällsamt. Men vi känner ju ändå att vi har behovet av, vi korrekturlyssnar i alla våra avsnitt. Men kan man automatisera korrlyssnandet på något sätt med hjälp av AI då kanske? För teoretiskt omöjligt är det inte att vi skickar till klippan och har klippan som en Mechanical Turk och så tror den att den mejlar med oss, men egentligen så är det bara automatiserad mejlning. De kanske kommer reagera på efter ett tag att fan vad konstigt att de alltid skriver mejlen på exakt samma sätt. Men
vi får använda ChatGPT till det också.
Ja. Be cheerful to the editor so they like you.
Men alltså, bara, det finns ju ingen som säger att vi är så vana vid att vara del av den här, fast från andra sidan, alltså om du får ett automatiserat mejl från din, jag vet inte, vilken leverantör som helst som säger, du behöver logga in och göra någonting.
Det gör ju hejsan det. Daniel, vi har spelat in ett nytt avsnitt om insert title here. Använd den här länken som är med ett one-time password för att få tag i råfilerna.
Ja, men precis.
Det här skrivs av en människa. Ching!
Ja, men här är, vi kan ju få ett snyggt upprintat automatmail. Det står här är det senaste avsnittet publicerat, bla bla bla, 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 liksom formulärmässigt. Det behöver inte ens bara ge sken av att vara skickad av en människa. Utan vi får ju massor med sådana för alla andra saker från Google eller Microsoft eller från alla leverantörer med så här, nu har någonting hänt i den här tjänsten som vi vill att du ska göra något mänskligt med.
Nu får jag lite existentiell ångest. Jag måste bara bekräfta en sak. Daniel, vi skickar ju alltid alla filerna till dig, men vi har ju bara mejlat med varandra. Du har säkert pratat med Andreas, men det var ett tag sedan. Skulle inte du kunna klippa in när du säger hej här?
Nej, men tjena, eller hej. Det lät kanske lite tunt att bara säga hej. Så jag lägger in en liten längre fas. Ni sköter det här skitbra, grabbar. Och jag tror den här automatiseringen kan funka top notch. Nu fortsätter ni, va? Okej, hej.
Åh gud, vad skönt. Du finns alltså på riktigt. Vad härligt. Ja, men då kan vi gå vidare på vårt liv.
Jobbigt om det är en sån här robotröst. Hej, jag är mänsklig.
Vi vet inte ifall Daniel finns. Det är kanske en annan person.
Han kan ju outsourca sig själv till Indien. Det vet man ju inte heller. Vad sjutton var jag läste häromdagen? Att Amazon hade ju någon sån här shop där man kunde gå in och bara plocka saker och sen gå ut och sen drogs det automatiskt så här. Åh, det var massor med kameror som liksom känner av automatiskt vad du plockar.
Oj, inlärning!
Och sen var det 10 000 indier som satt och kollade jättenoga vad man plockade på hyllorna och manuellt klickade i det. Och det bara, nej, det här var visst inte finansiellt hållbart i längden. Vi trodde att vi kunde ersätta de här med AI efter ett tag, men nej, det skedde sig.
Fiverr.com gör det jättemycket pengar.
Jag har till konkret exempel då. För i mitt frontend-gäng på Avega så håller vi just nu på att skriva en slackbot. Vi kallas frontend-gänget och nu kunde snart få höra hur mycket frontend vi gör där. Där egentligen man kan... Appen är superenkel. Någon kan skriva starta ny lunchbeställning och då skickar man med en URL till restaurangen och till och med hårdkoda namnet, för vi har inte gjort att en crawler får reda på namnet på restaurangen. De bara URL:en till appetit.se och sen URL:en till restaurangen. Och efter det kan folk skriva liksom slash lunchbeställning, mellanslag, välj, mellanslag, rättet, namnet på rätten. Det är så den funkar. Man hade kryddat en massa smarta saker, det är inte det vi ska prata om. Och sen i slutet så kan man skriva slash beställ. Och det man får tillbaka är den liksom textfilen som en annan intern... det finns en annan intern applikation som, kan, som liksom man kan fylla i, men vi tycker den är så dålig. Och outputen från den applikationen är ett mejl som skickas till vår supportgrupp. Så vi har bara snott den mallen och skapat den med hjälp av vår Slackbot.
Så automatiserar ni ett mejl till...
Fast vi har automatiserat det skickandet, utan just nu så får du bara texten. Vi tror att vi kan göra en liksom mail-to-länk i Slack så man får upp mejlet med till och från och hela mejlet och så här. Men dit har vi inte kommit än. Det är nästa veckas grej. Men min poäng, det viktiga med det här är att det viktiga som vi har gjort det är att vi har tagit över makten över datan där. Vi har egentligen samma input och vi har egentligen samma output. Men det är datan emellan som jag... Eller framförallt har vi gjort om inputen då. Men vi har samma output. Och jag tror det är... Jag tror jag börjar lite landa i att company as code handlar ju mycket, mycket mer om att se till att man äger sin rådata. Sen kan man använda olika tjänster. Ibland använder man tjänster för man tjänar pengar. Och ibland har man inga tjänster utan gör det manuellt. Och ibland automatiserar man själv. Men att många bolag bara köper tjänster idag är kanske lite... Vi kanske är lite, vad säger man, skomakarens barn där. Skomakarens barn och trasiga skor.
Men jag tänker på podcasten As Code. Alltså för nu siktade vi på att automatisera den helt. Men vi kommer inte från, det blir ganska snabbt tydligt, att det kommer fortfarande ganska länge för oss. Hur redan har valt att bemöta detta nu? Om vi hade valt att bemöta det överhuvudtaget. Så är det fortfarande behov av mycket korrektur. Men vi hade kunnat göra det mer As Code än vad vi gör. För säg hur vi skickar avsnitten, det skickar vi till Dalen via ett mejl. Alltså hela det hade vi kunnat göra as code, alltså som ett eget gränssnitt, och när Daniel svarar oss så i absolut enklaste fall så hade vi fått filen som en pull request. Det gör ju ingenting att filen tar massa plats på GitHub.
Alltså, hur har han input till oss, men säg att vi ska, det kan ju vara vad som helst. Är det lättast för honom att mejla? Då skriver vi ett kronjobb som läser en mejladress och är det en fil där så lägger vi upp den på Acast och så korrekturlyssnar vi direkt i Acast.
Ja, absolut. Så har man också kunnat göra.
Om han väljer att svara på mejlet så kan vi räkna ut titeln och matcha titeln mot om vi redan har skapat avsnittet i Acast.
Det där känns riskabelt. Men det känns ändå som...
Ja, men då får man väl ha fel hantering också. Liksom.
Men det känns som att allt det här sammanfattas i en sorts filosofi. Att det handlar inte om att man ska vara ren lärare och skriva allt i sin kod, utan att snarare att man ska försöka ta makten över data och på de ställena man kan och automatisera de grejerna som är åtkomliga, även om man vet om att allting inte kommer gå att automatisera.
Men om vi flyttar upp det här till company as code då, är det inte lite farligt att vi råkar automatisera bort alla chefer och HR-personal och att de kanske känner att nej, det där är ju vårt jobb.
Jag tänker, han skrattar för jag sitter och viftar för att jag verkligen vill svara. Jag tänker att det här är precis samma resonemang som man hade med testautomatisering och ops för 3 år sedan. Men jag som testar kommer bli av med mitt jobb. Jag som opsare kommer bli av med mitt jobb. Ingen kommer vilja av med mina servrar. Svaret var ju, jo, du kommer kvar ditt jobb, men du kommer jobba med coolare saker. Istället för att sitta och klicka manuellt så instruerar du en robot. Och sen kommer du ha tid över så du kommer kunna shifta left. Och sen kanske ni inte kommer behöva vara 8 om ett år. Ni kanske kommer bara vara 7, men ni gör mycket roligare saker. Och den som blir över kommer ha jobb någon annanstans. Och det är det som är problemet.
Alltså, hade man gjort ett superenkelt varskör så tror jag de hade kysst marken vi står på. Om de har sluppit göra allt det här supertråkiga manuella administrativa arbetet. För det är ingen av dem som tycker om de uppgifterna.
Det finns ju vissa typer av värdeskapande grejer som görs på alla nivåer. Så, och det hade ju varit nice för oss som jobbar nere, längre ner i organisationen, så är det väldigt trevligt om våra chefer kan ägna sin största del åt det värdeskapande på chefsnivån. Alltså olika typer av större sälj eller planeringar eller idéer eller liksom idéer på vad man skulle förändra organisationen eller göra saker bättre istället för bara... manuell datahantering, klick och...
Fan, jag känner att jag förstår vad...
Ja, precis.
Jag känner att jag börjar förstå vad company's code är. Gud vad coolt.
Men är det inte det som alla bolag har jobbat med digitalisering på de senaste liksom, 20 åren då?
Men man har väl bara kommit halvvägs då? Ja. Är det inte så?
Halvvägs, va?
Är SharePoint detta? Varför gör ni så med tummarna? Är jag för långt ifrån micken? Eller är det de här roliga bubblorna som ska komma upp?
Det finns någon kamera automatiserad. Man måste hålla tummen som länge.
Detta är bra radio. Ah, kolla! Jag fick raketer.
Ja.
Detta är bra radio.
Men det där är samma som i Teams, va?
Jag skulle precis säga det. Är det samma som i Teams?
Det kommer från datorn.
Jaha, menar du att den har overlay från... grafikkortet? Nej, det är jätteskumt.
I don't know.
Sitter alla på Windows 11? Eller?
Nej, jag ska...
Nej, Mac.
Ja. Nej, det kan inte vara... Det kan inte vara något sånt då. Det kanske är...
Nu kör det tåget av spåret här.
Ja, det här kan vi klippa bort.
Nej, vi behåller. Var var vi någonstans då? Du frågade om, är det inte SharePoint det här? Jag tror det viktiga med SharePoint är att SharePoint känns som ett väldigt stängt ekosystem.
Mm.
Då tror jag mycket mer på, alltså på riktigt. Alltså skulle man börja göra lite MVPs på det här, skulle en ganska tidig MVP vara kan vi få vårt faktureringssystem att läsa från Excel? Och kan vi på något sätt skriva ett, alltså jag gillar Excel, för Excel är verkligen, det är en tabell man kan göra skript i. Det är en databas man kan göra skript i. Det kan vara precis vad som helst. Men att man liksom börjar där någonstans. Mm. Alltså inputen, outputen från vårt tidsrapporteringssystem ska vara rader i en Excel. Och då äger vi datan, då äger inte SharePoint-datan. Och då blir det lättare för oss att ta och automatisera på den. Om ni istället för Excel vill säga Postgres, så är jag helt fine med det.
Men, det beror sig på vad kontraktet är. Alltså är kontraktet att vara output på tidsrapporteringen som vi skickar till våra kunder är Excel. Då att skriva kontraktet eller att ha ett format som man skriver i den givna outputen vore väldigt smart. Istället för att ha abstraktionssystem som man hyr in. Och jag gissar på att våra löner eller våra rapporteringssystem oftast är ganska dyra.
Vad kostar de i per liksom, om vi skulle utveckla det själva, hur många utvecklingstimmar hade vi fått per krona det kostar?
Säg att det bara kostar 200 kronor och sen så säger vi, jag vet inte, 300 anställda någonting. Det blir ganska många timmar.
Jag vill ju passa in här och säga...
Det är fortfarande bara liksom en veckas utveckling, i en och en halv veckas utveckling i månaden då.
Ja, det exemplet du hade, det är bara att du har en ganska hårt struken Excel-template och sen så knuffar du upp den i GitHub och sen har du ett cronjobb som ackumulerar allt.
Ja. Ja, eller ännu enklare, det kan bara ska vara skitsamma format. Jag tror ni man kommer igång med det här då? Alltså så här, för jag tror ju på det här på riktigt, men jag tror att ingen annan kommer tro på oss på riktigt. Så jag tror att vi skulle behöva hitta ett par liksom snabba vinster för att bara kunna ta return of invest, för att kunna använda den returnen vi får tillbaka till att investera ännu mer. Och på det sättet gör Divide and Conquer.
Löser du kvittohantering smidigt så kommer också alla kyssa marken du står på.
Men det, alltså, jag vet inte, för mig tror jag nästan det är viktigare att inte hantera bönden utan hantera kungarna. Alltså, även om det är jättejobbigt för alla, just kvittohantering kanske inte är så, men... Ja, jag hör vad du säger.
Så här, om ni tror att man kan använda Excel som någon slags databas, så har jag dåliga nyheter. Jag har byggt en del webbapplikationer som använder Google Sheets som backend. Och det går alltid sönder. Hela tiden. Så fort man gör minsta ändring, det är kolumner, det är rader, de byter nummer, de byter namn, det går inte att referera någonting. Så fort man gör minsta lilla ändring så är allt sönder. Så att du kan möjligtvis exportera till Excel.
Ja, det är lite det jag menar, att Excel är någonting, om man har i processen, när man håller på att automatisera, liksom, om man har börjat göra transformeringen till companies code, någonstans längs vägen så har man, ja men här behöver vi ett handpåläggningssteg som våra ekonomer behöver göra, eller vad som helst. Då är outputen från den första pipelinen är en Excel-fil. Och den Excel-filen blir input till ett manuellt steg. Och sen gör man lite saker manuellt. Och så har man Excel som output som man transformerar till nästa steg av automatiseringen. Så säg att en pipeline, när månaden är slut och kronjobbet har gått och påminna alla och kronjobbet har detekterat nu alla tidsrapporterat. Då genereras en fil på en filyta genom en pipeline och mejlar personen som behöver göra manuellt. Nu är den klar. Och sen behöver den här personen svara på det mejlet för att trigga en annan pipeline. Svara att nu är jag klar med manuella påläggning som liksom skickar ut alla fakturorna.
Men alltså, jag håller inte riktigt med om Excel. Excel är ju bara MongoDB on crack. Det är en dokumentdata på oss.
Du kan ju lätt flytta runt saker.
Ja, men du kan ju också låsa kolumner att vem som helst inte kan göra det. Alltså, det är bara att det är mer tillgängligt. Du har tillgängligare gränssnitt än vad du har i MongoDB by default. Det är en dokumentdata på oss. Det är precis som lika flyktigt som alla andra dokumentdata på oss. Myntade jag MongoDB on crack?
Oh ja.
Ja. Nej, jag har som mål att mynta minst en sak varje avsnitt.
Ja, men får jag ta mitt privata exempel då?
Ja.
Alltså, jag jobbar ju fortfarande, nu börjar jag ju närma mig 40, men jag jobbar ju fortfarande på min FIRE, Financially Independent Retire Early. Viktigt här.
Ja, bra. Projektnamn är viktigt för dig.
Nej, men det är en akronym som finns. Det är absolut ingenting jag har hittat på. Googla FIRE. Eller något.
Var det inte det som var den festivalen på...
Ja, FIRE.
Nej, det är FIRE.
Jaha, okej.
Det var väl det skulle vara med en FIRE. Att det var på FIRE-tema.
Skitsamma, jag har ju det målet. Så jag kan gå in i min bank och copy-pasta lite siffror. Liksom, hur mycket finns det på konto, hur mycket finns det i fonder. Och så klistra in det i en Excel- Och de här Excelerna är kopplade till massa olika saker som så här, när har vi råd att köpa nästa lägenhet, hur mycket har vi kvar till nästa amorteringskrav, gränserna, boom, och kontakta, ni förstår. Allt skrivet i Excel. Det är inte, så. Och nu kommer ju frågan, varför kommer det sig att du sitter och copy-pastar fält från Handelsbanken in i Excel. Och det är ju den här return of investen, eftersom att jag två gånger har skrivit klient, tagit mig två gånger har jag behövt skriva om den för att de skriver om hemsidan. Och nu är jag helt utelåst. I början kunde jag, när det var personlig kod gick det jättebra, för då kunde jag bara hårdkoda med personlig kod. Sen när det började mobilt bank-ID så behövde jag, liksom när skriptet startades fick jag pushnotifiering att nu måste jag gå in i mobilt bank-ID och godkänna inloggningen. Men nu när de la på QR-kod också så ska, de i såna, ska jag i sådana fall extrahera QR, någonstans där fanns det att här kommer jag inte göra en return of invest. Så nu har jag gett upp att automatisera steget från, nu klistrar jag in tre siffror i Excel och sen händer det magi i lite olika flikar.
Kan du inte göra en typ en puppeteer någonting som loggar in på banken en gång?
Nej, det var puppeteer från början.
Ja, men som sen håller på att flytta på muspekaren och klickar runt lite på banken och håller sessionen igång för alltid.
Nu har jag ju faktiskt jobbat på exakt den banken, så jag vet ju att även om man gör det så lever inte sessionen hur länge som helst. Tyvärr.
Man kan de har inga API som man får använda i sig på.
Det finns ju API bank till bank, men det är, då ska jag starta bankverksamhet i Sverige och det känns lite omkring för att få komma åt API-erna.
Jag är ledsen att behöva säga det, men om du ska starta egen bank så kommer du behöva skjuta lite på när du ska... det är en fin tanke, men jag tror inte det är värt.
Nej. Okej då.
Jag vill bara flika in där med att det är ju väldigt... Ja, FIRE har ju varit ganska populärt ett tag. Men jag har sett ganska många som har börjat inse att jaha, ska vi leva på vatten och bröd i 20 år bara för att sen pensionera oss och inse att alla andra som vi känner och vill umgås med, de jobbar hela dagarna. Så att det blir precis när man är föräldraledig och inte känner någon annan som också är föräldraledig. Man går bara runt och slår dank hela dagarna. Visst, det kan ju finnas de som köper en segelbåt och seglar runt jorden och tycker det är roligt. Men det finns ju fördelar och nackdelar med konceptet, om man säger.
Nu, Mattias, jag vet ju att du per definition har extremt mycket pengar eftersom du kommer från Småland.
Oh ja!
Ja, och det har en artikel från den 14 maj 2014 där de skriver det kostar 295 000 kronor om ansökan är fullständig, fattar FI-beslut inom 5 månader.
För att starta en bank?
Ja, så om du vill göra bank till bank API.
Ritt i taget alltså.
Finns det så inte typ bank as a service?
Bass.
Namn är viktigt. Jag trodde det var mycket du gör.
Så kapital och grejer.
Vad är Companies Code? Fredrik?
Jo, det är att man skippar lite saker och sen startar man en bank.
Oskar?
Jag ser det som skiljer mig lite från Fredriks som lät mig på automatiseringsbrott i dina tidigare påståenden. Inte det sistnämnda. Men jag ser det mer som en så här ganska ideologisk grej att man har kärnfunktioner som är öppna för företaget och alltså både funktionen och datan. Alltså att man uppnår en platt organisation på riktigt som är transparent.
Jag behöver hålla med Oskar. Jag tycker det låter bra.
Och det jag vill lägga till är att jag tror att det finns mycket, liksom, att det finns mycket bra systemstöd. Det vet vi ju alla. Mm. Men att de är kanske, eftersom att de inte jackar så bra in i varandra, så blir det ibland väldigt trubbigt. Skanna kvitton. Semesteransökan. Jag tror på att man kan ofta göra, och man försöker som filosofi att ta hem så mycket data som möjligt, använda tjänsterna bara där de är väldigt, väldigt smarta. Och sen vara lite kreativ om man får de här systemen att jobba med varandra för att få en bra return of invest. Så tror jag man hade kunnat helt byta sitt tänk på hur man gör med sina administrativa arbetsuppgifter på bolaget. Säg semesteransökan. Du fyller i ett Word-dokument. Eller i vilket fall föräldraledighetsansökan. Du mejlar det till någon som okejar och mejlar tillbaka till någon annan. Och då antar jag att våra sköna ledare automatiskt eller manuellt lägger till i någon typ av prognos. i något annat Excel-dokument som räknar ut prognosen för bolaget, för jag kommer inte fakturera när jag är föräldraledig och så vidare.
Jag vet vad repot för folk som ska söka, om man har en sån organisation och man ska ha ett eget repo för att ansöka om föräldraledighet, då vet jag projektnamnet för vetosemester.
Ja. Nej, men bara ta det här exemplet, fast jag använder istället ordet. Tänk om du skapar en markdown-fil eller vad det än är och lägger upp en pull request. Och när filen approvas så kommer pipelinen göra det som behövs. Och jag tror inte det kommer vara bra return of investor buy-in om man bara hittar rätt saker. Men när man väl kommer igång med det där, tror jag varenda lite sådana här pusselbit, att man kan bygga liksom så jävla effektiva organisationer.
Jag tror faktiskt också på det på riktigt. Ja. Jag får vara lite besviken av att ni inte tyckte veto som helst var roligare. Det var ingen som skrattade.
Jag förstod inte riktigt.
Nej, vi är inte från Skåne.
Veto? Som att man lägger in ett veto? Det blir inte roligt för att jag måste förklara skämtet för skit i det.
Nej, men att chefen ska kunna säga nej till din semester.
Nej, men det är veto som helst mot alla dina andra kollegor. Om jag har sökt samma vecka så kan du bara säga veto föräldraledighet. Så länge du har skickat in det till.
Ah, ja, du menar så. När du kontextar föräldraledighet. Nu förstår jag. Nu gjorde jag kopplingen.
Kul, eller hur? Mm-hmm. Lindigt.
Jag måste bara dra, jag kikade in den teckningen när du förklarade, för det var ju så roligt. Mm. Jag har skrivit punkten kundregister. Tänk att med AI kunna börja mejla ut alla till en massa bolag bara genom att lägga till en ny rad i en Excel eller en MongoDB eller vad som helst. Och så mejlas det automatiskt ut till den. Och när man får svar så använder man AI för att tolka liksom intressenivån tillbaka. Och då vet man om det är lönt att börja med ett jobb själv.
Varför känns det som att
det en till sig grej då. Söka jobb hos oss är att du lägger upp en pull request i vårt publika repo. Med ditt CV.
Cool.
Fast då måste CV:t bli publikt kanske. Ja.
Mm. Där känner jag, det blir så här klyschigt som när FRA lägger in och så här e-postadress i sin HTML-kod. Ja, klara av den här matematiska gåtan och skicka svaret till oss så får du ansöka om jobb. Man bara, ja.
Men det är lite roligt. Man går in på GitHub, man gör en pull request, man går in i listan över anställda och lägger till sig själv. Bara med liksom namn och e-post och sen så gör man en pull request på det. Och sen får man ha diskussion i pull requesten. Den kan ju vara låst tråd eller någonting där man får posta sitt CV och förklara varför den här förändringen är bra. Om det går igenom, då är du anställd och då trillar ut pengar på dig till enligt lönesystemet och allting annat.
Skulle kunna bli lite känsligt. En gång när jag berättade för mina föräldrar att jag sagt upp mig för jag hade fått ett nytt jobb, så ringde jag min mor och sa, ja, hur kul, jag har fått ett nytt jobb. Min mamma var i äldre lågor. Så hon ringde runt alla släktingar. Åh, Oskar har varit jätteduktig, fått nytt jobb. Min faster lägger ut på Instagram och skickar på min wall. På tiden man fortfarande använde Facebook, var det när hon skickade på förresten. Så skickar hon grattis till det nya jobbet. Dagen efter blev det lite stil, för jag hade inte hunnit säga upp mig än. Oops, true story.
Och då lärde du dig, Oskar, att ett nytt jobb, det är som när man är gravid. Man berättar inte förrän man liksom har sagt upp sig och det har gått åtminstone 3-4 veckor eller något.
Nej, jag lärde mig snitches get stitches.
Jag tror jag vet känslan när din chef ropade in dig till det här mötet. Oskar, kom in här en stund.
Fuck. Att jag såg på, alltså det roliga, det var sån timing, för jag såg meddelandet. Och så fick typ en notis i telefon.
Det här var din känsla.
Hur lång ljudet är det? Det hade räckt med en tredjedel.
Du som har lagt upp ljudeffekten.
Ja, jag får skylla mig själv. Ja. Johan har inte fått svara på vad han tycker Companies Code är. Men du känns också absolut mest skeptisk till den här delen. Det kanske inte är därför det roligaste av vad du säger.
Nej, men jag tror, jag tycker jag hör ganska så här lösryckta, roliga idéer, men som är helt verklighetsfrånvända. Men däremot skulle jag säga att varje företag borde ju ha någon anställd utvecklare som enbart jobbar med co-ops. Alltså det är mitt koncept, company operating någonting. Att som sitter och automatiserar alla processer i hela företaget. Man har en heltidsanställd som enbart gör det här. Inte bara slänger in någon som kanske inte har uppdrag just då. Precis som man naturligtvis har en DevOps-kille eller DevOps-grupp som hela tiden förbättrar pipelines och processer, så har man ju någon som sitter och automatiserar allt. Går runt och intervjuar varenda människa på företaget och frågar: hur kan jag göra ditt jobb snabbare, enklare, bättre, roligare? Genom att ta bort allt det manuella, tråkiga.
Det som kommer hända nu, Johan, är att Microsoft kommer skicka ett väldigt argt meddelande till dig där de ifrågasätter varför du ifrågasätter SharePoint.
På det temat så har ju jag ett halvfärdigt skript som kopplas till en hemsida där du fotograferar av ditt kvitto och den kör lite OCR för att läsa igenom saker på kvittot. Det var det jag ville prova, det var därför att demot tog slut ungefär där. Men tanken var att den skulle, för vi har ju så här att man kan mejla bifogade filer till skrivaren och få tillbaka en jobbcode. Min tanke var att vi skulle kunna fotografera av våra kvitton och outputen från att, och du trycker bara skicka och sen går du vidare med ditt liv. Outputen är att din chef får en kod att skriva in på skrivaren med hela blanketten ifylld, så den får skriva ut det, inklusive att på sida 2 kommer då själva kvittot fotat. Så får chefen skriva under och gå med det till kundavdelningen som den brukar göra. Så istället för att vi ger en färdig blankett till vår chef, så får chefen bara en kod som den själv får skriva ut i skrivaren.
Men det finns ju faktiskt trevliga system där man just skannar alla kvitton och sen så får det digital hantering hela vägen.
Ja, men när processen inte är redo för att göra det hela vägen, så är det ju ett sätt att hacka verksamheten. Och det kan ju vara ett sätt att
automatisera varje del. Liksom. Eller liksom... Mm.
Det där låter väldigt bekant. Jag tror att det har funnits en maskin som har gjort typ det där, fast utan kod. Det kallas för fax. Då kunde den liksom, man skickade någonting till en maskin som stod någon annanstans och sen kom det ut en utskrift direkt.
Det som
jag tror jag har återuppfunnit hjulet här.
Det är som fax. Du har en mobilapp som skapar en fax-templet och skickar den till.
Ja, för att organisationen är inte redo för att ha något annat än papper. Men vi är redo för att ha det automatiserat. Så man ska väl tänka på input-output liksom, och vad som händer däremellan och vad man kan göra för att tjäna tid.
Ja, men alltså, skämt åsido, om jag ska försöka komma tillbaka och säga någonting lite bättre. Så alltså att försöka frigöra data så att vi kan komma åt och faktiskt automatisera på saker. Och andra försöka hitta vilka delar av processen på bolaget är automatiserbara. Så man kan göra dem.
Ja. Jag tyckte det var jättefin slutkläm. Vill någon klämma något till, eller är det dags för det viktigaste på hela veckan?
Veckans tips!
Oj, den Deoska måste jag sampla. Perfekt.
Jag gillar
det. Vad har du för veckans tips?
Jag vill inte säga någonting, för du kommer bara sampla mig.
Jag samlar tillräckligt mycket av din röst. Jag har redan din röst om AI. Jag har börjat använda din röst på dailies för att se hur lång tid det tar innan mitt uppdrag märker att jag använder din röst när jag är online och min annan röst när jag är fysisk.
Jag vet inte om jag har något tips så, men jag blev väldigt förtjust i det verkar gå att få Figma-tokens och kunna exportera dem ganska enkelt, verkar det som, lite verktyg till Playwright-konfigurationer. Tailwind menar jag.
Jag blandade också ihop dem, det var därför så naturligt.
Ja, jag kommer aldrig ihåg namnet.
Nej, jag blandade också ihop dem.
Trots att jag tycker namnet bland det viktigaste som finns, så blandar jag ihop dem väldigt ofta.
Det kanske därför du tycker det är viktigast som finns.
Det verkar jävligt smutt faktiskt. Jag har gjort lite andra custom plugins till mot Figma. Så här för att importera ikonbibliotek och sånt. Figma är ganska behändigt och deras API är ganska behändigt att använda. Så det verkar ganska lovande att kunna få exakt att man pratar samma språk liksom rent tekniskt också mellan designers och utvecklare.
Mm. Det är
ett tips att kika på.
Jag har ett fantastiskt tips. För jag har efter 500 spelade timmar klarat Factorio modden C-Blox. Och det får jag skriva mig på nästa Factorio mod som är ungefär lika stor. Jag har tre olika alternativ på overhaul mods till Factorio som gör att man får göra 500 speltimmar till. Men istället så blir det till slutdags för Dyson Sphere Program. Jag är bara 2 timmar in i det så jag kan inte riktigt uttala mig om vad jag tycker om den. Men det är ni som har kört Factorio så mycket att ni behöver en paus. Så kan jag rekommendera att prova Dyson Sphere Program. Och i samband med det då kan jag säga att prova inte Satisfactory. Det är, nej.
Är det som Kerbal Space Program?
Alltså alla de här tre olika fabrikbyggningsautomatiserar spel. Men de kläder lite olika nerver. Oh, där Satisfactory som jag inte rekommenderar är full 3D och fokuserar väldigt mycket på själva basbyggandet, inte så mycket på automatiserandet, och det kliar inte riktigt min nerv. Johan eller Fredrik?
Alltså är man inne på gaming-tema, jag vet inte om jag tipsade om det innan, men senaste favoritspelet som jag plöjt igenom är Dave the Diver. Det tyckte jag var helt fantastiskt. Lite sån här, kan man kalla det för roguelite? Nej, jag vet inte riktigt. Det påminner väldigt mycket om Moonlighter, fast med dyktema. Alltså man dyker i ett hav och jagar fisk och hajar och sånt. Och sen så serverar man sushi på kvällen i en sushi-restaurang som man driver. Sen så dyker man djupare och djupare och djupare.
Ditt finns där spel finns, faktiskt som mitt var, finns bara till PC.
Det var ett mysigt spel.
Jo, oh, det har jag sett innan.
Och men är det, hur länge har du spelat? Wish. Rekommenderar du det?
Ah, ja, absolut.
Är det gammalt inte också?
Nej.
Alltså 2, 1,5. Ja. Ja, det kanske blir min nya Switch-grej när Tove kollar på Masked Singer.
Ja, men Mattias, det är bra att vi får reda på vad du ska sitta och göra när du är färdig med din Fire där. Kan du spendera ännu fler timmar på Factorio?
Alltså, när nya expansionen kommer också. Mm.
Mm. Vet du någonting om när den?
Space Exploration. Nej, fortfarande when it's done. Och Johan, vilka tips?
Inget tips, så är bara en så här allmän observation. När VR-headseten var populära, eller när de kom så här, då la ju alla eller mest Meta kanske, mycket pengar på att skapa content till VR-headsets. Filmer och spel och ja, många miljarder som plöjde ner där. Min observation här, baserat på vad vi pratade om i början av avsnittet, är hur lång tid tar det egentligen innan vi podcastskapare får en massa pengar för att skapa content som enbart ska användas för att träna AI? När går vi över gränsen när vi skapar inte grejer för andra människor utan enbart för att träna bättre AI-modeller? För det snackas ju mycket om att nu har vi gjort slut på allt mänskligt content på hela internet. Alla YouTube-filmer är intränade, alla böcker någonsin och så vidare. Från men nu kommer det bara att finnas AI-genererat content lite på internet. Men det kan, jag ser något framför mig här att det kanske blir en... Förr eller senare kommer vi människor att få betalt för att sitta och skapa content som enbart används för att träna bättre AI.
AI Turks.
Det här känns dystopiskt.
Ja, verkligen. Men det är bättre att vi får betalt än att de pressar in oss i The Matrix i alla fall. Kanske. Så att vi får i alla fall känna att vi har ett syfte.
Jag har en liten spin på det, på VR-spåret. Jag minns när jag mest ledde mobbprogrammering och mest av utlärande syfte. Och jag det fanns tider jag kopplade upp mitt VR-headset som bara som en extra skärm till datorn och bara liksom låg i sängen och kollade på när ledde mig programmering från sängen. Det var bra tider. Det finns för övrigt något som heter Bisops som till mycket påminner om det vi säger, men inte alls av riktigt samma skäl utan mer ekonomisk vinkel. Så bryr man sig, tyckte man det här var spännande och vill höra vad riktiga vettiga människor säger, så finns något som heter Bisops. Bis med Z. Länk i beskrivningen.
Jag håller på kvar med min co-ops. Det är inte alls
fel. Jag tycker den är inte alls fel. Toppen! Kan vi där då?
Ja.
Då är det Fredrik som avrundar.
Ja, tack för idag. Och kul att ni lyssnade. Hej!
Hej!
Hej!